När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten till Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord.
Du sänder ut din ande, halleluja, halleluja. Du sänder ut din ande, halleluja, halleluja. Lova Herren min själ, Herre min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Du sänder ut din ande, halleluja, halleluja. Herre, mångfaldiga är dina verk, med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Du sänder ut din ande, halleluja, halleluja. Du tar bort deras ande, då förgås det och vänder åter till stoft igen. Du sänder ut din ande, då skapas det, och du förnyar jordens ansikte. Du sänder ut din ande, halleluja, halleluja. Må Herrens ära förbli i evighet, må Herren glädja sig över sina verk. Du sänder ut din ande, halleluja.
Läsning ur Paulus brev till romarna. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är kvar, är inte kvar i den, utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord.
På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan andades han på dem och sade: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." Så lyder Herrens evangelium.
Kära församling, när man läser en berättelse om andens nedkomst ur en apostlar gärningen, får man intrycket att anden agerar situationsanpassat eller kanske också behovsanpassat. Det finns ja vissa likheter mellan den församling som den helige ande i Jerusalem bemöttes och församlingen St. Lars. Det är många olika nationer som har samlats i Jerusalem. Jag tvivlar lite grann på att det är så pass många som här. Sista räkning då lägger vi vid 75 olika nationer där församlingsmedlemmarna kommer ifrån. Så vad kunde den helige ande göra bättre än att se till att alla dessa personer förstår varandra, att språket är inte längre ett problem. Men man tänker sig denna scenen idag. Vad skulle hända, vilken nåd skulle den helige ande förmedla till oss idag, när han skulle bemöta oss så som församlingen i Jerusalem? Vilken nåd skulle han kunna vilja ge oss? Det kan ja inte längre vara språket. Den har vi ju redan fått. Ett språk som alla känner till. Alla kan förstå utan problem. Och många önskar sig att vi skulle använda den förstås mycket oftare. Jag pratar förstås om latin. Varför det har blivit kyrkans språk är ett tronsmysterium för mig. Det sägs enligt vad jag vet inte någonting om latin i det nya testament. Men med kyrkan är det ibland så som med äktenskap. Man får acceptera också det som man inte förstår. Men det är inte mitt kompetensområde, och jag återvänder till min ursprungliga fråga: vilken nåd skulle den helige ande ge oss idag? Skulle inte vara helt förvånad om innan han kommer med sin nåd, han skulle yttra en rekommendation och säga: "Hörni, en sak får ni ta hand om innan vi börjar att tala om nåd." Det är nämligen så, när man tar emot den helige ande, då behöver man kunna man andas lugnt och inte vara andfådd. Och det är ju någonting som präglar vår vardag väldigt kraftigt. Att vi får allt mer att göra och vi knappast hinnas med att andas. Men kära församling, det är faktiskt vårt ansvar och inte den helige andes ansvar att se till att vi kan andas lugnt. Möjligtvis kan den helige ande hjälpa oss att urskilja när vi ska säga ja och nej. Men att säga ja och nej, det är nog vårt eget ansvar. Men igen, vilken nåd skulle den helige ande idag nog välja? Kan tänka sig väldigt mycket. Kan tänka sig, det kunde vara tungmål. Tungmål, en gudstjänstform som vi verkar inte längre praktisera i katolska kyrkan, vilket är förbluffande, eftersom till och med apostel Paulus verkade brukar använda sig av denna böneform. Så lite mer en karismatisk drag i våra gudstjänsten kunde vara möjligt. Eller kanske vishetens ande. Kunna urskilja Guds spår i vår vardag. Och det är någonting ytterst nyttigt. Men kära församling, om vi ställer den här frågan så här. Vilken fördel, vilket föremål har vi från den helige ande? Är det då inte så att vi är åtminstone i faran att instrumentalisera honom? Alltså han är ansvarig för att vi får någonting. Det vi har nyttan av. Det vi mår bättre. Han är ansvarig för att vår andlig liv fungerar. Men är det så det Nya Testament framställer den helige ande? När man till exempel jämför de tre synoptiska evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, med Johannes evangeliet som vi just hörde, då finns bland annat en väldigt påtaglig skillnad. Matteus, Markus och Lukas utgår från en tanke, nämligen att Jesus Kristus ska återvända till världen. Jesu Kristi återkomst. Och med denna tanken förknipas någonting som ibland framförs i ett skrämmande tonläge, den så kallade apokalypsen. Men apokalypsen är i och för sig inte domens dag, utan det är uppenbarelsen dag. Den dagen blir det uppenbart hur en Gud har tänkt sig världen. Hur skulle den egentligen ha varit? Och denna tanken förknipar de tre synoptikerna med Jesu Kristi återkomst. Någon gång i framtid kommer Jesus åter och då ska våra ögon öppnas och vi ska se hur han verkligen vill ha världen. Visst känner också Johannes till tanken att världen ska förändras. Att världen ska till och med förbättras. Men den tanken är helt annorlunda placerad i Johannes evangeliet än i de tre synoptikerna. Att världen förändras, att världen förnyas enligt Guds vilja. Det sker enligt Johannes inte i framtid, utan det sker idag. Genom den helige ande. Det är det den helige ande gör. Han förnyar världen. Ni tänker på samtalet mellan Johannes, mellan Jesus och Nikodemus. När Jesus säger, människan måste födas på nytt. Måste födas på nytt av vatten och helig ande. Världen, kära bröder och systrar, håller på att förändras och att förnyas. Och vi, kära församling, vi är en del av denna process. Genom dopet. Genom dopet deltar vi i andens liv. Genom dopet deltar vi i det värn kan genomföra i världen. Så tillbaka till frågan, vad är den gåva som den heliga anden nog främst skulle förmedla till oss? Just det, att vi deltar i världens öde. Att vi är delaktiga i det, inte likgiltiga. Utan att vi kan glädja oss åt små och stora saker. Att vi kan glädja oss om det föds nya barn i vårt församling, om livet växer. Men också att vi kan delta i andra människors sorg, sjukdom eller ensamhet. Kanske till och med kunna gråta med dem. När livet minskas, när livet föraktas, när livet förintas, då är den heliga ande som gråter. Och vi är del i denna processen. Men bröder och systrar, vi behöver inte uppträda i världen som de som på grund av den heliga ande vet allt bättre. Som har en svar till alla möjliga frågor. Vi är andens ansikte i världen. Genom att delta i dess öde. Glädja oss där livet växer. Och gråta när livet blir fördolt. Amen.